I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej alla älskade mother lovers, hur mår ni och vad tycker ni om att bli kallade mother lovers? Det här är Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är lite svårt att vara föräldrar. Jag älskar verkligen när man hamnar någon oväntad stans i psykologsamtal eller vanliga samtal för den delen. Och här kom jag och Anneli in oväntat på gränsdragning. Jag kan känna mig så sjukt dum ibland när jag läser stora profiler som gör så otroligt medvetna val kring att inte visa sina barns ansikten på Instagram till exempel. Och då känner jag mig dum, lite ful, nästan lite white trash, och så ifrågasätter jag mig själv väldigt mycket varför jag väljer att visa Hedda och prata om Hedda så som jag gör. För mig känns min privata gräns väldigt tydligt i kroppen, men jag har jättesvårt att formulera den i ord. Och jag blev verkligen berörd på ett djupare plan av det här samtalet än vad jag först trodde. Hela mitt liv har jag fått höra att jag är lite galen. Och det är såklart kul för vem fan vill vara helt vanlig. Men jag har tolkat de här kommentarerna som att det är underförstått att det finns en gränslöshet i min galenhet. Och det stämmer inte för mig. Jag känner mig inte alls gränslös. Jag känner tydligt var mina gränser går, men kan inte riktigt formulera dem. Och ja, det här utforskar jag och Anna lite grann. Och det blir ett mycket spännande samtal tycker jag. Hoppas att ni lyssnar hela vägen. Men först, veckan som gått.
Måndag morgon, och dels så är det alltså jag saknar Viktor så mycket mer nu när Hedda finns. Inte liksom för att det är jobbigt att vara ensam med Hedda, utan bara för att det är, ja, men dela allt hon gör och jag menar, känslan av att vara en familj. Det trodde jag faktiskt inte att jag skulle göra. Jag brukar inte sakna honom så jättemycket. Och sen så, idag ska jag spela in ett avsnitt med en som kan och forskar mycket om barn och skärmtid. Och shit alltså, Hedda får inte kolla jättemycket på tv. Men dagligen så ser de fjärrkontrollen och tjatar på oss om att vi ska sätta på tvn. Och kommer och går till oss och bara nickar. Och så säger man, tyvärr så får inte du kolla på tv idag, och då bryter hon ihop. Det är tisdag kväll och Viktor har äntligen kommit hem. Och han hade varit med sina kompisar i Skåne, och då hade de lyssnat på min podd, något avsnitt, vilket var väldigt förvånande, för det var liksom tre killar och en tjej. Men så kom han hem och så sa han så här, men du, det var någonting med tonen i podden som gjorde att jag förstod liksom att du blev så skräckslagen inför det här med ett andra barn, och det kändes så konstigt varför vi inte pratar om det. Och jag har inte tänkt på att vi inte pratar om det, men det var ändå fint att det var någonting i honom som hade hört att jag var så rädd, och att han bara, men jag förstår att det kanske var lite, det var så traumatiskt med Hedda och så, och jag tror att jag fick en större förståelse. Vi har inte kommit någonstans i de diskussionerna, men det kändes väldigt härligt att han hade uppmärksammat det. Inte för att det är någonting jag har gått och längtat efter att han ska uppmärksamma, men ändå. Det är torsdag morgon, Hedda har lärt sig härma typ alla djur. Hedda, vad säger fåret? Ja, och vad säger apan? Och vad säger hästen? Ni är duktig. Det är lördag. Jag är på en klimatdemonstration.
Plats här. Men vi vill lämna en levande värld. En framtid för barnen. En framtid för barnen. Vi har samlats här. Vi vill lämna en levande värld. En framtid för barnen, en
mamacita. Alla mina blickar de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Say stop.
Anneli, hej.
Hej, Amanda.
Sist vi spelade in så frågade du om min panik inför andras graviditeter.
Just det.
Kan vara ett kontrollbehov. Och du sa att ja, men det är en av få saker du inte kan kontrollera. Om det är så att du skulle vilja ha en utbildning så skulle du kunna ta tag i det.
Just precis.
Men samma sak kan man inte riktigt göra med graviditet och sånt. Mm. Och jag har haft det här som påminnelse på min telefon varje dag. Så här, reflektera. Har jag kontrollbehov?
Ja, för du studsade lite på den frågan. För det var ingenting som du kände igen eller hade varit och liksom tänkt kring tidigare som jag uppfattade det.
Nej.
Nej, så den hamnade lite så där plopp i...
Exakt. Mm. Och jag har frågat och också spelat in med Viktor och mamma och pappa. Ja. Och ringt och frågat, har jag kontrollbehov? men jag har faktiskt inga... Alltså jag vill ändå fortsätta det, för du gav mig det ändå som en liten uppgift.
Mm.
Men det är ingenting som jag känner igen mig i. Eller liksom, det är fortfarande helt blankt. Jag kan liksom inte ta till mig.
Vad fick du för feedback när du frågade din omgivning?
Männen i mitt liv sa nej. Och mamma sa ja.
Åh, vad spännande. Ja. Och hur utforskade du det vidare tillsammans med dem?
Alltså jag gjorde bara en snabb inringning i podden så att det blev inte så djupt.
Mm-hmm.
Och det var också, jag gjorde det ganska mycket i farten.
Vad är kontrollbehov för dig?
Mm. Där sitter du med din fysiska kalender. Jag skulle säga någon som är väldigt, väldigt beroende av sin kalender. Ja, precis. Allting måste vara uppskrivet. Väldigt strukturerad. Mycket listor. Blir väldigt ängslig om det liksom inte sker på ett visst sätt. Kanske julen måste vara perfekt. Traditioner, rutiner måste följas.
Så det är mer kontroll och rutiner som hamnar i samma kategori. Att det är den typen av kontroll på läget så i vardagen kanske.
Ja.
Okej. Okay. Och det känner du inte igen dig i?
Nej.
Nu lät det som en ledande fråga som att jag tänkte att du skulle känna igen dig.
Ja, precis. Fast nej, men alltså, jag och Victor har ju återkommande bråk när vi pratar om så här, ja, men vem som tar ansvar för vad och liksom kommer ihåg saker och så. Och då blir jag ju störd. Ja, jag vet inte, men liksom... Och det är ju en gradfråga också. Det är ju verkligen ingen ja eller nej-fråga.
Ja, och jag tänker verkligen... För det är ju nämligen ingenting som jag har sett hos dig. Den typen av kontrollbehov i din vardag.
Nej.
Så mina tankar går ju åt ett helt annat håll. Så det var därför det blir viktigt att veta vad vi pratar om. För jag tror att skulle du fråga 10 stycken, vad är kontrollbehov för dig? Så kanske du skulle få 10 varianter.
Troligtvis.
På temat. Så. Och kontrollbehov kan ju vara på så många olika plan. Alltså att kontrollera sig, liksom ett livsperspektiv. Att sätta ramar för vem jag är och hur jag vill leva mitt liv. Det är ju en helt annan. Det har ju inte så mycket kanske med en kalender och en penna att göra. Eller att jag har koll på ett schema. Eller att kryddorna eller kopparna står på ett visst sätt. Eller att jag har liksom den typen av ordning och reda runt mig. Utan det kan ju ha en känsla av att vi kan kontrollera skeenden. Att vi styr. Vem är det som styr egentligen i vårt liv? Hur mycket påverkas jag av andra? När blir jag stressad över om jag inte har rådighet i en situation och så?
Men det,
den typen.
Den är jag ju absolut mer. För att jag har nu haft några veckor där jag bara väntat på olika besked.
Ja, eller hur?
Och det
hur störd har du varit då?
Jättestörd. Verkligen. Mm. Och där försöker jag då komma ihåg att jag kan ju inte påverka. Jag får lägga min energi på annat.
Just det. Jag kan inte lösa det här problemet här. Jag kan inte kontrollera när jag får återkoppling. Så jag gör bäst i att bara låta det vara. Men det äter dig lite. Det är inte du som... För det är också någonting som... Det ett besked kommer påverka många andra beslut. Ja. Och många andra saker som ska hända. Så att du är lite fast i en situation.
Limbo.
Du är lite limbo. Och det är ju på ett sätt en kontrollförlust. Och det gillar du inte.
Nej.
Så att jag tänker, lite beroende på hur tankarna går och hur du ställer frågan. Så att när du blev lite ställd förra gången när jag frågade, men var inne på det med kontrollbehov, så kanske dina tankar gick mer åt att så här ska jag börja kontrollera menscykeln och sådär. Mm. Kolla när jag kan bli, när jag är mest fertil. Alltså den typen av så här struktur och kontroll. Eller handlar det om att så här, men vad är två barn i mitt liv? Eller på vilket sätt?
Mm.
Så.
Men min mens var sen några dagar nu.
Okay.
Och det enda jag gladdes åt, det var att jag i så fall skulle veta att jag skulle slippa den här pingpongmatchen i huvudet. Men sen så låg jag på natten och hade ett mantra. Välkommen mensen, välkommen, välkommen. Ja. Och i morse kom den. Vilket, Och det var jag också glad för jag var lite så här orolig att jag kanske förtrycker att jag skulle vilja egentligen. Det kanske att jag brottas återigen med den här identiteten. Tänk om det egentligen är så att jag längtar efter att bli mamma igen.
Mm.
Men att jag inte vågar erkänna det för mig själv. Och då blev jag väldigt glad över att jag verkligen blev lättad och glad över att mensen kom. Så att det inte var någonting som...
Och en del av det letade efter, ja men okej, är det så i beslutet liksom, då har min kropp fattat det här beslutet och då behöver jag kanske sluta grubbla och fundera och försöka styra och då liksom försöka ta kontroll över frågan, utan då blev det så, sådär, och så förhåller du dig till det.
Mm.
Och det är ju ett sätt att också, inom vissa ramar, hur mycket vill jag kontrollera? Vill jag, inom de här ramarna, kan jag röra mig fritt eller vill jag ha att det ska vara väldigt sådär, på min kommando eller på mitt initiativ och sådär.
Mm.
Hur öppen är jag för olika möjligheter?
Mm.
Det kan ju också vara ett sätt att vara öppen för flera olika alternativ inom ramen för någonting.
Mm.
Så att, ja, det där var spännande.
Mm.
Vad fint att du ändå har haft det tänket med dig. Undrar om du skulle ställa frågan igen till din omgivning och utforska de andra bitarna.
Mm.
Vad de kanske ser hos dig i det avseendet.
Men nu har jag en fråga till dig.
Shoot.
Som jag verkligen vill. Och här vill jag att jag verkligen inte ska försöka springa vidare någon annanstans. För jag vill verkligen, verkligen få klarhet i det här.
Ska jag försöka kontrollera samtalet här lite?
Ja men typ alltså.
Jag tar fram pennan, för du, det är inte så lätt alltid.
Nej, jag tar fram pennan du. Varför gör jag den här podden? Och det kan man ju inte svara på. Jo, för att. Men så här, jag... har lyssnat på en podd där folk delar med sig av väldigt, väldigt hemska personliga historier.
Mm.
Jag behöver inte säga vilken det är. Men när jag lyssnar på den podden, då så blir min känsla att det är konstigt av dem. Att det är fult, att det är lite skämmigt. Och också att det är historier är så, liksom så otroligt fruktansvärda. Så att det blir nästan också så att jag inte tror på dem. Men då så tänker jag så här. Okej, vänta nu. Varför gör jag den här podden? Varför har jag delat med mig så mycket av det här? Och också hör till saken att jag ser på Instagram ju så mycket så här. Det är så himla... Vissa verkligen så tar så otroligt aktivt beslut att inte visa sina barn någonstans. Vissa, som jag, gör ganska mycket content av sina barn. Och alltid då när jag ser de här, framförallt mammorna, som... aktivt väljer att deras barns så kallade integritet ska respekteras, då blir jag skamsen och känner mig ful, alltså lite smutsig, och så blir jag väldigt snabbt rabblar upp anledningen till för mig själv varför jag håller på som jag gör, och så kan jag landa i dem och tycker ändå att de är vettiga och hädda en stor del av mitt liv, och liksom föräldraskapet är en stor fråga som jag gärna delar och utforskar med andra. Men så blir jag ändå bara så här, men har jag en så kallad, enligt mig själv, dålig anledning till att hålla på som jag gör? Och det är det här jag vill att vi ska nysta i.
Okej, det var många, nu blev det många trådar direkt i den frågan. En dålig, så gör du lite sådär, inom citationstecken, har du en dålig anledning? Vad skulle en dålig anledning vara då?
Bara tjäna pengar.
Och på vilket sätt är den då inom citationstecken dålig? Att bara tjäna pengar?
Att jag kapitaliserar på min dotter och bara tjäna pengar. Att det inte finns någonting mer än det.
Att överhuvudtaget Hedda finns i det här formatet och att det skulle kunna generera någon form av ekonomisk vinning skulle vara då fult eller dåligt på något sätt. Okej. Och det här är ju din värdering av det. Skulle du tänka att det alltid var... att tjäna pengar överhuvudtaget är ju inte fult. Det vet ju jag att du är liksom affärsmässigt driven och så. Så det skulle då bara vara i kombination med pengar, tjäna pengar och Hedda.
Jag vet inte om det här är min egen åsikt. Men det skulle absolut vara i den kontext och samhälle som jag lever i fult att bara utnyttja.
Vad får vi människor tjäna pengar på då?
Verkligen.
Alltså, nu breddar vi lite, men eftersom du lägger ihop en... Om det här var en helt ideell verksamhet eller om pengarna du tjänade gick till att rädda utsatta barn i något sammanhang, skulle det vara lika fult då?
Nej.
Okej. Så du får inte tjäna... Det som skulle vara fult då är att du tjänar...
Egen vinning.
Egen vinning. Mm. Du förtjänar ju till ditt uppehälle. Det är ditt levebröd.
Ja, och där ingår ju Hedda.
Mm.
Eller hon, jag har ju ansvar för henne.
Mm.
Men, jag vet inte också. Jag får verkligen... När jag läser den här inlägg om så här, men jag gör inte så här. Och det är många som poängterar så här, alla gör som de vill. Men det här är det jag tycker är bäst för mitt barn. Men jag tar det ändå som direkt information och kritik mot mig.
Mm.
Oj då, det här inlägget har den personen som inte känner mig skrivit rakt till mig. För att jag beter mig så fruktansvärt mot mitt barn som jag gör. Det är också många som håller på och skriver att de aldrig någonsin skulle lägga upp bilder på barn när de gråter eller är arga. Och det tycker jag också är, alltså jag tycker nog egentligen att det är konstigt, eftersom att jag tycker att det är konstigt att bara visa en sida.
Ja, jag tänker, i oss och i våra barn så finns det ju ett helt register av känslor.
Mm.
Och om vi då bara får visa upp ett spektrum av känslor, så är det ju en värdering då i att de på något vis är bra eller härliga och möjliga att ta del av. Och de andra är inte på något vis bra då, eller inte hanterbara. Sen är det ju något annat om vi istället för att trösta vårt ledsna barn, filma vårt ledsna barn. Det är ju någonting annat.
Mm.
Att vi gör en uppvisning av det, men att barn är ledsna.
Mm.
Och att vi är i kontakt med dem, eller att det på något vis skildras. Det är ju att skildra en helhet.
Mm.
Och det, jag tänker, i kontexten, varför visar vi upp det då i så fall?
Mm.
Vad fyller det för funktion? Vad är syftet med det?
Mm.
Du säger, ja, men det är ett content så.
Mm.
Och det har ju varit i ropet nu, tänker jag. Liksom, bara, får man fylla ett flöde med vad som helst?
Mm.
Och det tänker jag är bra frågor att ställa. Så jag tänker, de här frågorna som du har i dig nu, att så där, får jag göra så här?
Mm.
Det är väl fint att de får plats?
Ja, och jag är nog ganska på det klara med, alltså, vad jag tycker. Och att jag verkligen, verkligen står för det jag gör. För att jag känner 100% att jag kommer kunna stå för det här för Hedda i framtiden. Mm. Jag vill inte vara en sån som bara låtsas att allting var bra eller så. Jag tror att det är mer skadligt kanske i längden. Jag vill att det ska finnas dokumenterat, kanske inte nödvändigtvis publicerat, men när hon har haft olika sidor.
Mm.
Men som sagt, det är just det här med mitt eget förakt när jag lyssnar på den här podden. Och sen också för några år sedan så jobbade jag med Idol. Och då så var det, finns här en, eller fanns i alla fall, en precast-jury som då innan den riktiga juryn. Och de som går vidare därifrån får träffa folk. Och de får berätta lite om sin psykiska hälsa så att man inte riskerar att göra något riktigt övertramp. Och då är ju folk, alltså folk är ju jätteöppna med att berätta om sina trauman. Och så här, oh, men jag har blivit mobbad, och det är ju det som man kanske tänker att folk ska hålla hemligt, var det ganska vanligt att folk berättade om. Och det vet jag också att jag är så här, men gud vad konstigt, varför berättar folk om det? Och det går ju inte riktigt dels ihop med min självbild, från att jag tycker man ska berätta allt. Men också att det är typ exakt det jag sitter och gör, eller har i alla fall gjort, när det var så jobbigt att jag berättat om mycket av det jobbiga. Så det är som att jag föraktar det jag själv gör, för samtidigt själv känner jag att jag kan tycka att det är en annan grej.
Vad är den andra grejen? Exakt, du är på väg där mot någon nyansskillnad.
Ja.
För det här som berör dig illa med det här, det innehållet i det som du har lyssnat på, när folk delger då sina väldigt råa upplevelser.
Mm.
Jag vet ju själv inte
vad
det är.
Nej, men det är när de har varit i så dåliga förhållanden till exempel, och blivit slagna, och det har pågått under många år.
Och vad är ramen för berättande? I vilket
det är en podd med ett tema där de bjuder in gäster där de har haft kontakter med mer mindre bra människor.
Okej. Okay. I det sammanhanget erbjuds det då hjälp, eller
nej,
kommer personer att fråga vidare? De är där och berättar. Okay.
Som en del av innehållet.
Är det som berör det lite illa, att de bara liksom berättar och så ligger det där och så blir det ingenting mer av det? Om det hade varit någon form av att komma vidare, någon form av sortering, bearbetning, kanske erbjuda antingen i det fall om det är mycket redan är bearbetat, i andra sammanhang kunna berätta hur det går att bearbeta och resan mot kanske läkning eller om det är så att man där och då kanske också kan få hjälp i något, på något vis. Men det är inte riktigt det du förmedlar, att det är
innehållsmässigt. Nej, men det kanske, för det kändes när du sa om det hade varit att de bearbetade också, att det hade varit någon sorts framåtrörelse.
Mm.
Då så tror jag att det hade känts lite bättre för mig. Och sen, jag är ju inte juryn för den här podden, går jättebra för den, och den är liksom jätteuppskattad.
Mm.
Men det väcker ändå en liten annorlunda känsla hos mig som är lite mer positiv.
Kan det vara så att den del av ditt system som är omsorgsfull, att det är den som blir berörd på ett sätt, att du blir liksom lite drabbad av deras historier?
det är inte så det känns. Nej. Det känns snarare tvärtom, men det kanske är någon sorts empati som ligger där bakom som reagerar.
Blir det för obehagligt och obekvämt för oss, eller när vi blir ledsna och liksom för vår egen skull eller för någon annan, så kan det ju också vändas till en ilska eller liksom ett avståndstagande, därför det blir mycket att hantera.
Mm.
Men jag har en erfarenhet av i ett annat sammanhang, en person som väldigt, väldigt tidigt i en egen process gick ut och delgav sin egen upplevelse under uppväxten och berättade om det och betraktades väl som någon form av liksom, inom stationstecken, överlevare eller maskrosbarn eller så i äldre liksom, dagar sådär och var som en men det blev lite för rått. För det var för mycket som var obearbetat i det sammanhanget. Det var väl där jag kom in och vi hjälptes åt att se att är det här, för vem är det här bra? Att du berättar din historia i det formatet som det var. Hur blir det bra? Och jag tänker att den frågan är väl värt att ställa till alla som medverkar och som vi har gått igenom. På vilket sätt kan det här hjälpa dig? Vi har haft, redan innan vi började spela in har vi liksom omsorgsfullt kikat på omständigheterna. Är det här, hade det varit ännu svårare för dig och för Hedda, så hade då hade det här kanske inte varit alls aktuellt för oss att ens göra.
Just det.
Då hade vi behövt tänka att liksom skydd går först och det här är för obearbetat, det är för rått, det är för många saker som kan bli svåra i efterhand att vara i.
Ja, precis. Och jag har ju själv också så här innehållsmässigt uttalat att jag vill ha en framåtrörelse.
Ja.
Att det känns viktigt att det inte bara blir gnäll. Eller, tillbaka ett år sedan, gnäll. Nej, men att, inte
men
bara
att få
bli
vara
klar
i det där gnälliga, svåra.
Ja.
Och sådär, okej, nu är det så här. Och hur, även om rörelsen kanske är minimal, i, liksom, det kanske inte händer någonting där och då den veckan. Men att vi ser att vi jobbar mer. Och vi sätter det i olika kontext och vi liksom sorterar bearbeta systematiskt på vägen. Och att vi också såg att det var inte så att du eller Hedda får illa i det här, utan det var en svår situation för dig som förälder. Och vi såg också tillsammans att Hedda får allt hon behöver. Hon är väl omhändertagen av båda sina föräldrar. Hon är i ett gott sammanhang. Det är inte en utsatt liten flicka som behöver mycket mer än det hon fick. För det hade varit en annan berättelse.
Ja. Precis, och också för den som nu tänker, för jag pratar ju om nyansskillnader, och då kanske någon sitter och tänker så här, men hur tänker ni då liksom, ja, men med att lägga ut, för det är ju verkligen en fråga som jag tror många föräldrar, oavsett om man har stort eller litet socialt mediekonto, tänker på. Men jag tror i alla fall, och det kan ju ändras, men att just nu så tänker jag och Viktor, men dels att vi aldrig kommer kunna stå emot tekniken, alltså att man kommer ändå finnas på internet oavsett om man vill det eller inte. Och sen har jag i alla fall fram tills nyligen tänkt att alla bebisar är så generiska. Alltså, de är runda, de ammar, de kräks, de bajsar. Och sen har inte vi visat just de grejerna. Men det är liksom, det finns inte så mycket saker som kan vara utmärkande med bebisar. För de gör typ exakt samma saker.
Det vi skildrar är ju en normalutveckling.
Ja.
Och det är en normalutveckling hos dig som nybliven förälder.
Ja.
Och hos Hedda som en nybliven liten människa.
Ja.
Och det är väl det som är att det här kanske upplevs som att det är väldigt stort och dramatiskt. Och det är det ju för var och en som upplever precis det som du har upplevt. Men för oss som finns runt alla nyblivna föräldrar, för oss är ju det här är ju vad liksom alla som vi träffar upplever på ett eller annat sätt, med variationer på temat. Det som är beklagligt är att vi inte fram tills nyligen, alltså, men under, det har varit svårt att prata om för att det har varit så förbjudet. Och här utmanar vi det och säger mer så här, det här är det, kanske det är mer vanligt än vad de flesta tror i alla fall. Sen sätter vi inga siffror på det. Men för oss som jobbar och har jobbat i decennier med föräldrar, nyblivna föräldrar. Ja, men det är klart att det är så här.
Ja, men och sen så tänker jag också att det finns någon liksom som har uttryckt, eller några som har uttryckt, nej, men jag vill inte att mina barn ska bli igenkända liksom från Instagram. Och den tanken kan jag förstå, men då går jag också direkt till mig själv och bara, oj då, borde jag också tänka sådär? Är det här liksom, är det fult mot Hedda att hon dras in i något som hon inte själv har bett om? Men jag tycker som sagt att det vore märkligt också att hon är ju verkligen en del av mitt liv. Det vore konstigt att ta bort henne, radera henne från den.
Det är också tonen, Amanda, tänker jag, hur det görs och hur det den tonen som du har när du skildrar ert liv tillsammans och Hedda som individ, den har ju också betydelse.
Ja, precis. Och jag tycker mig ha en bra ton. Men jag tycker att det är svårt att förklara för mig själv varför den skulle vara okej. Alltså jag kan liksom inte själv, Amandas tonalitet kring sitt barn är så här. Så kan jag liksom inte, jag kan inte konkretisera det för mig.
Men låt säga så här, du var inne på nyss att om du skulle använda dig av Hedda för ekonomisk vinning. Och det här, just det här användandet blir ju liksom lite key oavsett om det är ekonomisk vinning eller inte.
Mm.
Barnen finns ju inte till för oss som föräldrar. De är inte födda för att roa oss, för att ta hand om oss, för att underhålla oss, för att uppfylla våra drömmar. De är sina egna små människor som vi har i uppgift. Barn har rättigheter och vi som föräldrar har skyldigheter.
Mm.
Och i det, att se att det här som du skildrar, du använder det ju inte av Hedda. Det är ju inte syftet med att berätta de berättelserna eller historierna som du berättar.
Mm.
Och där är det väl svårt kanske att utifrån veta vad som är vad. Där får ju var och en gå till sig själv. Mm. Du berättar er historia.
Mm.
Och den berättas i ett format som andra kan ta del av.
Mm.
Så där. Och de som reflekterar kring vad du gör, de kanske också, det kan ju vara så att de läser in något annat än vad som är din tanke och ditt syfte.
Ja, man kan ju aldrig veta hur man tolkas.
Nej, men visst.
Men när jag då läser de här som så här, ja, men jag lägger aldrig upp mitt bild. Alltså det var någon som hade råkat lägga upp sitt barn och bara, oj, panik. Och sen så då tog jag bort det direkt efteråt och jag gör inte det för att jag tycker si och så. Och då tänker jag ju direkt på så här, shit, vad gör jag? Liksom, bla bla bla. Men,
sen kan det ju vara så att det finns de som har haft väldigt dåliga egna erfarenheter.
Mm.
Det präglar ju också liksom beslutsgången hos oss.
Mm.
Om vi själva har en upplevelse av någonting och vi vill hålla oss långt ifrån att det någonsin skulle kunna hända, ja, då kanske vi fattar beslut som är i en riktning, eller vi vill inte, vi har svårt kanske att veta var gränsen går. Då ställer vi oss väldigt tryggt på liksom rätt sida av vår egen världsbild och uppfattning.
Man är precis tvärtom det man själv inte har.
Ja, men så. Och vi håller oss på säkra sidan och alla de här uttrycken. Och det tänker jag, det är väl gott. Om det känns tryggt och bra för dem. Och då kanske inte det behöver bli så oroande att någon annan känner sig tryggare med. Att jag håller mig lite nära den här gränsen. Och för mig känns inte det superdramatiskt. Eller som du nu reflekterar kring det.
Mm.
Är det svårt? Är det problem? Ska jag kalibrera? Ska jag justera? Ska jag dra ner? Kan jag öka lite? Har jag ett säkerhetsutrymme här som känns bekvämt? Och bara det att du och Viktor i samförstånd pratar om de här sakerna. Hade ni känt olika? Jag menar, då hade du ju förhållit dig till det.
Mm. Precis, och om jag själv tänker på varför jag gör den här podden så är det dels för att det är kul.
Mm.
Och sen också, som en kompis sa till mig, Amanda, du är ett geni. Du har gjort en affärsidé där du själv tjänar pengar och får hjälp av en psykolog med en fråga. Så det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men också för att jag tycker ju väldigt mycket om att prata.
Mm.
Alltså då är det underbart att kunna jobba med att prata. Och sen så tycker jag att det är härligt om folk kan bli hjälpta. Och att det är ett, ja...
Och det är verkligen så, Amanda, och den feedbacken får ju inte du kanske i forumen, men den feedbacken jag får från föräldrar som jag träffar som är kanske fick barn samtidigt som du, kanske fick barn lite tidigare eller precis nyblivna föräldrar, de hittar ju din röst, de hittar och känner igen sig och mår väldigt bra av att kunna dela, för det är ju det de känner att de gör.
Ja.
De delar sin tillvaro med någon som förstår och de kan relatera till.
Mm. Ja, men bra. För att som sagt, jag får varje gång det är någon som reflekterar kring barns vara eller icke-varande på framförallt sociala medier, så känner jag så här, jag är ansiktet utåt för att göra content av mitt barn. Men så tycker jag själv att jag har någon sorts grund... tanke med.
Nu heter ju din podd för all del Föräldrarapporten, inte Barnrapporten.
Nej, just det.
Så kan vi slå fast. Och det tänker jag, alltså som förälder, det är det som är innehållet.
Absolut.
Det är det som är vårt fokus.
Och Hedda råkar vara mitt barn.
Hon råkar vara ditt barn och då blir ju du förälder till henne och det är dina känslor och hur du mår som förälder som är, och hur du tar an olika uppgifter och olika faser, det är det som är av intresse.
Mm.
Det är inte så att vi ägnar tid åt att djupanalysera Hedda, utan det är hon gör det som normala, friska, fantastiska små ungar gör. Mm. Och det gör någonting med oss som föräldrar. Och det är där vi har vårt fokus.
Mm. Ja, bra. Skönt. Då har vi typ rätt ut det. Och,
för den här gången skulle jag vilja säga. För det här kanske lär återkomma.
Så kan det vara. Mm. Och precis. Och om så när det är 3 år kanske hon säger nej, nej, nej.
Exakt.
Men ni som, för jag vet att till exempel en bekant som heter Sofia som lyssnar, hon lägger inte ut några ansiktsbilder på sitt barn. Och ni som är annorlunda än mig, kan inte ni skriva varför ni gör som ni gör? Och nu ska vi hålla den här diskussionen respektfull. Men för då har ni fått höra lite mer hur jag tänker, lite mer ingående tror jag. Och så kan ni berätta för mig varför ni tänker som ni gör. För jag kan som sagt inte se att ett barn kan vara skyddat mot internet oavsett. Just det, men och jag kan säga, för jag har ändå en gräns. Och det är att jag inte vill ta bilder på Heddas förskola. Mm. Och det är bara någonting som jag bara känt att nej, men jag, det vill inte jag göra. Så det förvånar mig ändå att jag har en integritetsgräns på det sättet. För det är så.
Fast det är också en säkerhetsgräns, eller
ja,
hur?
Ja, precis. Jag vet inte, vill inte att jag ska veta exakt. Jag vet, det känns respektlöst mot hennes dagiskompisar. Alltså även om jag skulle blöra dem, så deras miljö, det, liksom, det ska vara deras svär.
Det är en fredad zon som
ja,
inte, och det har ju föga lite med ditt föräldraskap att göra. Så ja, det är liksom lite också utanför det som är syftet med.
Ja, I guess. Men det är bara det att jag vill egentligen skryta om den, för den är så himla bra. Men det får
då
kan vara
du få, då får du skryta om det precis så som du har gjort. För du har ju verkligen beskrivit hur glad du är att hon har, är just på den platsen hon är. Mm. Och då är den fysiska platsen inte lika viktig. Nej, men du ser, det finns verkligen, du närmar dig en gräns och här, den går jag inte över. Och den blir väldigt tydlig.
Verkligen, det har också känts så här, nej men usch, absolut, eller inte usch, men så här, det där vill jag faktiskt verkligen inte göra. Det här känns väldigt starkt, att det känns inte rätt.
Mm. Och då blir det spännande, få se vad du får för respons. För då är ju andras gränser, de känner så starkt vid en annan punkt eller i något annat avseende. Så att det kan bli en fin, ett fint resonemang kring det. Där det inte behöver finnas ett rätt och ett fel.
Nej, jag blir typ lite stolt över att jag har en gräns. För jag är så van vid att jag är den som är mest öppen. Och liksom så det känns ändå skönt att... Ja, det märker jag blir lite rörd av att jag har en gräns.
Ja, men du har en gräns. Ja. Men, vad är det du blir så berörd av i det? Det är,
jag vet inte.
Du, hela typ du här, reagerar nu.
Ja, konstigt. Men det är väl typ självbilden av att jag alltid... Är en,
eller
det är inte så många som säger till mig att jag är gränslös. Men det är ändå så jag ibland har tolkat viss feedback. Att jag alltid är den som... så här,
berättelsen om dig själv.
Ja, precis. Just det. Men till exempel så här, på restaurang. Att jag vågar fråga kyparen och mer. Medan andra är så här, nej, så där kan man inte göra. Alltså, det, är som så här, det är inte jättemycket nu i vuxen ålder. Utan nu upplever jag verkligen att det... uppskattas, att jag är lite mer framåt. Men ändå som tonåring och liksom 20-åring. Gud. Oväntat. Mm. Nej, men då har det varit ju en grej som jag menar, att jag har blivit påtalad att det är skamligt att vara på det sättet. Okay. Att ha för mycket plats och liksom hålla på. Och också med allvarlig reflekterar jättemycket över så här, men varför gör jag den här podden? Är det liksom bara för uppseendeväckande eller så? Men jag har ändå känt så här, nej men det här känns tydligt vad jag kan göra och inte göra. Och för mig har liksom en gosig stund med Victor, det har känts mer intimt än att prata om sex. Och så har jag varit så här glad för mig själv. Men hallå, jag har faktiskt gränser typ.
Ja.
Så ja, spännande. Det här är så himla, alltså jag älskar sånt här när det, även om jag låter nu ledsen, men jag tycker att det är så himla fascinerande att jag förväntar mig absolut inte att det var här vi skulle hamna.
Nej, men du gör det.
Ja.
Och du kommer i kontakt med svåra känslor och att du faktiskt har känt skam.
Ja, verkligen. Mm. Och ja, som sagt, verkligen. Jag dejtade någon kille när jag var 30, nej, när jag var 20 och han var 30 och liksom, han tyckte att det var alldeles för stor åldersskillnad och jag var jättekär i honom. Och så vet jag att hans kompisgäng höll på att referera till mig som den där galna. Och det kan ju vara kul att vara den galna, men när man själv bara, hallå, jag är inte galen, jag är bara framåt och liksom gillar att göra grejer som är utanför jante lite grann. Då kan ju det bli väldigt kränkande typ.
Berättelsen om dig själv är ju viktigt att du också införlivar och infogar de här bitarna. Att jag är en person som har gränser. Jag vet var mina gränser går.
Mm.
Och när jag inte vet så ställer jag frågan.
Mm.
Och så utforskar jag det. Och så håller jag den frågan levande. Så det, där gränserna går idag, kanske de inte går om ett år eller nästa vecka.
Det kan ju verkligen vara hård mot mig själv och andra. Att, så här, om man, har man, att det, man inte får ångra sig. Men det, man får ju ångra sig hur mycket man vill.
Vad är det för livsregel? Hur användbar är den?
Nej,
vi vet bättre så gör vi bättre. Mm. Utan värdering i vad då som är bättre eller inte bättre. Utan det som känns bra gör vi ju mer av.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och vi försöker orientera oss i en riktning.
Mm.
Det är klart att du har gränser och du ser det när vi pratar.
Ja.
Mm. Och då är det viktigt att ingen annan får berätta din berättelse åt dig.
Nej, precis. Så här borde din gräns vara. Eller exakt.
Just det.
Du borde vara mindre. Ja.
Mm.
Så, verkligen.
Och att fortsätta det resonemanget. Okej, låt mig förstå hur du tänker. Ja, vad spännande. Vad kan det bero på att du tänker så? Och hur kommer det ifrån egna erfarenheter? Och liksom ha ett öppet resonemang kring det. Och så här har jag landat i mina. Och sen kan det ju vara så att i ett sånt resonerande att du landar i någon ny ståndpunkt. Ja, men vad spännande.
Mm.
Eller att den andra personen eller de andra som lyssnar på det kanske också får nya dimensioner i sig själva.
Mm. Gud, jag måste nästan berätta ett exempel där jag har känt mig väldigt, väldigt gränslös, för att jag har varit noll gränslös och som jag egentligen inte har något att göra med. Du kommer förstå när jag berättar. Jag hade två kompisar som kanske i 25-årsåldern var ute på restaurang. Och då råkade det ligga krossat glas i den ena kompisens mat. Och båda de var så här, de inte gillade att säga till särskilt mycket. Men den andra kompisen då sa så här, men hallå, det där måste du liksom säga till om, det är liksom glas i din mat. Och jag hade självklart sagt till, det är glas i min i min mat, ni får fixa det här. Men då så tyckte den här kompisen att det var så pinsamt att liksom hålla på och säga till. Så att hon bara fortsatte, nej, jag tror det ska nog vara så. Alltså, och då förstår du nivån, om liksom, om folk är så, tycker att det är så pinsamt, om man tar lite plats och så, att då har det varit ganska i vissa sammanhang lätt att känna att man är alldeles för mycket.
Så att märker du att jag blir lite stum?
Ja.
Jag letar efter vad jag ska säga här.
Men det var väldigt bra. Och som sagt, jag var inte ens med i det vid det tillfället.
Men hur starka regler den, alltså hur jag får förhålla mig och inte. Jag går till ett ställe där jag är liksom gäst, jag är kund, jag beställer mat och jag får glas. Det är inte något obehagligt sådär lite bara äckligt. Det är någonting som är potentiellt livsfarligt. Jag kan komma till skada och ändå så hittar jag inte i mig att jag har rätt att sådär påtala.
Nej.
Att det nog har blivit fel här.
Nej,
men kan det ha att göra med också att ibland träffar jag personer som skulle vilja göra sin röst hörd i olika sammanhang och jag behöver och kunna säga ifrån. Det är ju supervanligt. Och sen tar vi från tårna och så blir det nästan som att det blir ett aggressivt, liksom, en aggressiv motattack. Mm. Därför att det är så svårt, det ligger så långt ifrån.
Mm.
Så att om den här personen nu hypotetiskt då skulle faktiskt säga ifrån, så skulle det skulle åtgå så mycket energi så att det skulle nästan behövas att personen reser sig upp och börjar vifta och gestikulera och skrika att det är hemskheter i tallriken. Alltså, för att överhuvudtaget komma till tal. Så det här liksom lite normalt lagom, hitta en rimlig nivå. Eller prata i ett offentligt sammanhang där jag vanligtvis kanske är väldigt, väldigt, väldigt tyst. Och helt plötsligt ska jag försöka ta liksom mod till mig och kraft och ta ifrån tårna. Och så blir det nästan som att jag har ett aggressivt anförande.
Ja, det har jag verkligen upplevt med kompisar. Som liksom att det slår över åt andra sidan för de är så ovana vid
det. Därför att det är ovant och det upplevs väldigt hotfullt och farligt. Och då måste vi liksom ha det här. Och då tänker jag, då är det väl inte så konstigt. Men jag tänker att jag ska göra bort mig om jag påtalar att det är glas i min tallrik. Mm. Men om jag bara sådär lite liksom låg beskriver att det här så här, du skulle ju bara få upprättelse naturligtvis.
Ja.
Den restaurangen finns väl inte, de skulle säga, jaha, nej, vi tänkte att det skulle ligga där, en smaklig måltid.
Ja, nej, det är klart.
Eller hur?
Men jag bara menar, det är så shit, vad man lär sig saker. Gud, vad spännande. Men jag måste fråga dig, när vi ändå är inne på det här temat. Vi hade ju en AV här om veckan.
Just det, jag tänkte också på den.
Ja, och jag visste inte hur jag skulle ta upp det.
Jag var på väg att ta upp den.
Ja.
Varsågod.
Okej, nej, men vi var på en AV, det var jättemysigt. Du drack en Bellini.
Eller det var just det att jag inte drack den.
Exakt, du beställde en Bellini.
Vilken styggelse.
Hjortron Bellini. Och du var jättepeppad innan. Mm, jag älskar Bellini.
Jag tänkte Bellini, I love it. Hjortron.
Låter spännande.
Kan ju vara hur gott som helst.
Sen så smakade du på den och gjorde en rynka. Rynkade på näsan och sa, nej, det här var mer som hjortronsylt i. Och jag sa, men ska du inte säga till då? Ja, jag gör det snart. Och så sa du inte till.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Nej.
Och där gjorde jag en avvägning i mig själv faktiskt. Hur sugen jag var på det här och hur mycket... Vad skulle resultatet bli? Alltså det var så många fel på den här lilla anrättningen. Så att det går inte, jag vet inte vad jag ska börja.
Men
kostade
det typ 160 spänn?
Ja, det var hemskt.
Ja.
Och det var en flaska bubbel som hade stått. Sen, jag vet inte när. Det fanns inte en bubbla kvar. Den var helt avslagen. Det var slatt kvar i botten. Alltså det var fel på precis allting i den här. Ja, jag var så. Men, och samtidigt så var jag så här. Är jag så sugen på en överhuvudtaget? Även om den hade smakat så som jag föreställde mig. Ja, jo, det är klart. Jo, hade den smakat som jag föreställde mig så hade det nog varit ganska gott. Men jag var ganska fine med att sådär... Det var inte... Det gjorde mig inte så mycket. Men jag satt verkligen och hade... Först var jag såhär, nej men ska jag säga till? Och så var nej, jag kanske inte är så sugen. Alltså sådär. Mm. Jag har ju verkligen inte problem att säga till.
Nej.
I vanliga fall. Men nej. Där tog
upp
jag inte
till bevis.
Upp till bevis. Du ska få se mig när jag verkligen, verkligen vill ha någonting. Då, nej men så det hade nog inte varit något... Utan det var nog mer också en... Det var många saker som samverkade där. Men också att jag tyckte att vi satt verkligen så till att de... Men verkligen inte gav någon ögonkontakt. Lade du märkte det?
Jag tänkte inte på det jättemycket, men...
Vi var som att vi var luft där vi satt. Och då när jag hade gjort några försök och så kände jag så här, men det var trevligare att vi satt och pratade för du skulle också iväg. Och då hade jag mer mitt fokus där och gjorde någonting bra av den situationen än att reta upp mig på. Både den här lilla dricka historien och vad det nu var för något. Och att personalen var rätt ouppmärksam. Så.
Ja, spännande. Mm. Folk kommer älska att du delar med dig av någonting privat.
Jag kommer ju kräva att vi klipper bort det här.
Och jag kommer säga nej, eller det blev jättebra. Men du, tack för idag. Det var vilket underbart snack vad jag har utvecklat som människa på de här minuterna. Tusen tack.
Tack.
Välkommen till Pappa Pepp.
Tack.
Som är sponsrat av Birds Relations. Den här appen som är till för att fördjupa parrelationen. Och som vi har testat.
Mm.
Du blir väldigt smickrad över att de vill sponsra Pappa Pepp. Och det kan jag förstå. Men det är inte det vi ska prata om. Utan det är kärleksspråk. Vet du vad det är?
Inte mer än från appen.
Nej.
Då frågar de mig lite om hur man visar.
Exakt. Och vad, utifrån det du har lärt dig från appen då, hur skulle du klara det då?
Jag menar att det finns olika sätt att visa kärlek.
Mm. Och vad, eller vet du några av de språken?
Ja, men fysiskt med ord kanske.
Ja.
Jag kommer inte ihåg faktiskt.
Nej, okej. Okay. Men jag har lite koll. Och då är det ju, ja, men, som du säger, antingen genom verbal kommunikation.
Mm.
Genom att vara väldigt fysiskt. Sen så på engelska kallas det typ acts of services. Mm. Och sen så tror jag också att en annan är gifts. Och så är det någon som heter quality time.
Mm-hmm.
Och som jag har förstått det så är det då... Alltså, det kan vara klokt att tänka på när... Gud...
Är det Kurres kärleksspråk? Lösa på mattan?
Nej, men att det kan ju vara klokt att tänka på att sättet som jag uppfattar kärlek på kanske inte samma som du uppfattar. Och jag har, nu senaste veckan när jag tänkt på det här, då har jag insett att så här, i början av vår relation, då så till exempel om jag skulle åka till tippen, du bara, är du galen? Själv? Och jag bara, ja, varför skulle jag åka med dig? Jag är tillbaka om en halvtimme liksom. Ditt kärleksspråk enligt mig är 100% kvalitetstid.
Ja.
För det är liksom, alltid när du hänger med kompisar så din dröm är ju typ att så här, hänga i ett dygn och liksom göra ingenting. Och för mig är det typ en mardröm.
Men det ligger nog något i det.
Ja.
Och just det där att jag vill vara helt närvarande.
Ja.
Jag kan liksom inte svara på sms när jag är med någon annan.
Nej.
För det känns fel liksom.
Ja. Och det är ju jättegulligt. Och jag har ju skrattat åt dig och kommer fortsätta skratta. Men det är ju en kärleksförklaring från dig. Utan att jag har fattat det förrän 6 år just senare. Så.
Men även till vänner.
Ja, även till vänner. Precis. Och även till din familj.
Mm.
Alltså ni umgås ju gladeligen en vecka i sträck under jul. Och liksom bor så här under trångt tak. Tycker att det är drömmen. Och för mig... Så är det också mardrömmen.
Det blir en del slitningar, men det är verkligen härligt.
Mm. Ja, men det är, jag känner ingen som är som du när det gäller att du tycker att det är värdefullt att spendera tid tillsammans. Alltså.
Mm. Mm.
Hur skulle du säga, när känner du dig som älskad? Vad är mina kärleksspråk?
Jo, men du är bra på... Jag skulle säga att du är bra på de flesta av dem där.
Mm.
Jag tycker att du sätter ord på det ofta, på olika sätt. Jag tycker att du är ganska mån om att liksom fysisk beröring och så. Krama, kyssa.
Mm.
Och då känner man ju väldigt älskad.
Mm.
Och sen så är du ju väldigt påhittig.
Ja.
Så jag vet inte vad som inkluderas i den där gifting.
Nej.
Men du,
acts of services, den tror jag är. Jag tror att det var perfekt.
Inte acts of service typ så att ja, men jag fixar. Jag lagade middag och jag lagade toaletten. Och,
men hur ofta lagar inte jag middag? Och ganska ofta som jag gjorde en liten överraskning eller något, ja, extra.
Jo, men gör du det som en kärlekshandling? Ja, kanske.
Jag tror att det är mitt sätt. Men vad bra, det glädjer.
Nej, men jag tänkte mer på den här gift liksom. Mm. Att du skapar roliga upplevelser och saker.
Mm, just,
så det är mer som en gåva än en service. Det känns mer som en vardagsgrej. Medan gift känns lite mer extraordinärt.
Det
och det brukar
sant.
Ju vara ditt sätt att visa kärlek och pepp för livet.
Ja, verkligen.
Och pepp för relationen då också.
Ja, och för kompisar och familj. Mm. Och, ja, det är sant. Men jag tänker gift är så himla så här, alltså materiella.
Alltså köpa blommor och choklad.
Ja, och det är ju inte riktigt min. Alltså,
nej, verkligen.
Men,
snåljops.
Men det glädjer mig, för att jag tycker att du spot on sätter som jag själv känner att det är mitt sätt att uttrycka kärlek. Och kvalitetstid är kanske det som jag är minst intresserad av. Vilket jag också har märkt med Hedda. Liksom. Om jag tycker att okej, vi kan umgås liksom 2 timmar och det är toppen, men det är inte som att jag drömmer om att spendera en vecka. Men nu börjar det verkligen ändras. Men,
det är lite inflation i min kärleksvaluta här.
Ja, exakt.
Det är inte mycket värt.
Nej. Och nej, men även med kompisar. Jag tycker några timmar liksom lagom häng. Jag tycker inte, ibland kan det finnas någonting i att man ja, men, sover över och liksom delar en kväll och morgon tillsammans. Men ofta tycker jag bara så, nej, nu vill jag nog nu vill jag nog ha lite omväxling eller så. Men du, eftersom att vi nu är så olika, och jag har inte tänkt på det tidigare, men jag tjatar ju, eller tjatar, men ganska ofta ber jag så här, pussa mig, krama mig.
Köp blommor.
Ja, det säger jag ofta för att jag tycker att det skulle vara lite sexigt. Men jag känner mig verkligen älskad, kan du ta med dig inför de kommande 6 åren då?
Mm.
När, alltså blir skedad, alltså då känner jag mig så jävla älskad så att jag liksom dör.
Gosa på
ditt bröst, tycker jag är det bästa i världen, kyssar i nacken. Alltså då känner jag mig liksom som en drottning.
Mm.
Så att det önskar jag mig faktiskt mer. Önskar du mer att jag skulle hänga ostört med dig?
Ja, kanske inte specifikt för det mer. Jag tycker vi har ganska mycket kvalitetstid ihop ändå.
Mm.
Men får vi testa.
Mm. Men finns det någon gång när du känner dig så älskad så att du dör som jag gör när du skedar mig eller så?
Jo, men jag känner mig älskad i de situationerna också. Och bara se dig liksom gosa in dig till exempel och sådana saker. Mm. Väldigt härligt. Då känner jag mig älskad och behövd och sådär. Det är ju fint.
Klockan är 8 på kvällen när vi spelar in där och jag bara känner att jag längtar nu jättemycket.
Gos.
Gosa, verkligen. Bra. Det är väldigt spännande. Jag tycker man verkligen kan reflektera här, över det här. Och som sagt, Birds, de har olika kurser, artiklar, poddar. Och min favorit är den ganska simpla funktionen Dagens kvitter.
Ja, den är rolig faktiskt.
Vad kan inte du berätta om det?
Jo, men varje dag så går man in i den här appen. Mm. Och då är det en liten fråga som är något så här, ja men det är inga påståenden va?
Jo, man ska svara på
mest frågor. Ja, typ frågor om, och ska man gissa, man kan ge ett exempel.
Vad är din partners paradgren inom hushållssysslor?
Just det. Och så ska man gissa vad som är.
Eller man svarar åt den andra.
Man svarar åt ens partner.
Ja. Jag tycker att det är skitmysigt dagligen tänka efter lite.
Mm.
Tänka lite extra på dig.
Precis, för de är ju lite så oväntade frågor. Så att man ändå måste ta den där tiden och leva sig in i. Och då får man tänka att det blir liksom en övning i närhet. Liksom. Mm. Man får plocka in den andra i sitt medvetande.
Och så får man så notis då när Kabbe, som du kallas i appen, har svarat på Dagens kvitter. Och då blir det så här, oh, han har svarat, han har tänkt på mig. Så det är faktiskt väldigt oväntat härligt med den hyfsat enkla grejen. Mm.
Och, ett smart sätt att praktisera lite tankekraft i sin relation med sin partner.
Ja, väl formulerat. Och Birds Relations är ju då grundat av Klara och Helga som är psykologer båda två. Mm. Och i sitt arbete, Viktor, såg de att det fanns ett stort behov att jobba med parrelationer mer proaktivt kanske. Istället för att vänta tills dess att det är kris och man behöver parterapi. Hint, hint. Tack så mycket, älskade du, för att du var med. Och tack Birds för att ni sponsrar.
Tack.
Puss, kram, puss, 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 hej, krua på då, hej på er. Följ Festlekar och Amanda Koldén på Instagram. Mami, mamacita, alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Säg stopp.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.